بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا زدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. Vi tänkte nu läsa lite grann från Sahih at-Targhib wat-Tarhib, några kapitel gällande mat, gällande att äta. Och det är någonting som många av oss gör, eller hur? De flesta av oss. Alhamdulillah. Så, men det finns vissa bestämmelser, viss etik som man ska hålla sig till gällande mat. Vi tänkte nämna lite sånt inshallah och ta'ala. Första kapitlet, och vad vi gör som vanligt, att vi väljer ut vissa hadither. Vissa hadither repeteras ibland, vissa är långa, vissa innehåller jättesvåra ord och så vidare. Så vi väljer ut vissa hadither från boken. Och som sagt, alla hadither är autentiska. Det är Sahih, Targhib wat-Tarhib och Sheikh Albani. Så det finns inga svaga hadither inshallah. Första kapitlet om att äta från sidorna från fatet och att inte äta från mitten. Och här nämns tre stycken hadither. Vi nämner två av dem. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, från profeten sallallahu alaihi wasallam, att han sa: "Al-barakatu tanzilu wasat at-ta'am, fakulu min jafatayhi wa la ta'kulu min wasatihi." Han sa här att välsignelse kommer ner till mitten av maten. Så ät från dess kanter och ät inte från dess mitt. Vi kommer komma till det senare kapitel, om att äta tillsammans från ett och samma fat. Då äter man inte från mitten, utan man äter från kanten. Och en annan hadith liknande: om någon av er äter mat, så ska han inte äta från mitten av tallriken eller dess topp, utan låt han äta från dess botten, igen i kanterna. För sannoliken så kommer välsignelsen ner i mitten. Och dessa hadith är autentiska, de finns i Abi Dawud och Tirmidhi och andra. Och det finns ju den här kända hadithen om pojken som skulle äta. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att nämna Allahs namn och ät från det som är närmast dig. Okay. Nästa kapitel: uppmuntringen till att äta vinäger och zeit, yani olivolja. Det nämns från Jabir radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam frågade hans familj om de hade någon udum. Och udum betyder typ som sås som man doppar bröd i typ. Och då sa de: vi har ingenting annat än vi har endast vinäger. Så han sa: hämta den, typ han kallade, ja, hämta den, och började äta från den. Och så sa han: ni'mal idamu al-khallu, ni'mal idamu al-khall. Han sa: vilken god sås det är, vilken god sås det är. Eller vilken ni'ma, vilken välsignad sås vinäger är. Han sa detta två gånger. Och så sa Jabir, som berättade hadithen: efter det, efter att jag hört detta från profeten sallallahu alaihi wasallam, så har jag fortsatt att älska vinäger. Och Talha ibn Nafi, som hörde hadith från honom, sa: efter att jag hört hadithen från honom, så har jag fortsatt att älska vinäger. Och den hadith finns i Sahih Muslim. Umhani bint Abi Talib radiyallahu anha, hon sa att Rasulullah alayhi salatu wasalam kom in till mig och han sa: har ni någonting i att äta? Och då så sa hon: nej, vi har endast torrt bröd och vinäger. Och då så nämnde profeten sallallahu alaihi wasallam, som kan översättas till att ett hus som har vinäger som sås är inte fattigt. Typ så kan man säga. Ett hus som har vinäger som sås är inte fattigt. Och gällande olivolja så berättas det från Abi Usaid radiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, att han sa: kul zayta wa dahinu bihi fa innahu min shajaratin mubaraka. Ät från den, alltså oljan, olivoljan, och smör in er med den, för sannoliken så är det från ett välsignat träd. Ät av den och smör in er i den, För sannoliken så är den från ett välsignat träd. Och den hadith finns i Tirmidhi och berättas även från Ibn Majah och andra. Och Sheikh Albani säger att den är Hassan Lirairihi. Nästa kapitel om att samlas och att äta tillsammans. Här så berättas det att man sa till profeten sallallahu alaihi wasallam: ja Rasulullah, vi äter och sen så blir vi hungriga. Vi äter och strax därpå blir vi hungriga. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: samlas ni när ni äter eller äter ni enskilt? Alltså äter ni tillsammans eller äter ni varje person för sig själv? Och då så sa de: natafarraq, när vi äter enskilt. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: ijtami'u ala ta'amikum wadhkur asmallahi yubarik lakum fi. Enas över maten och nämn Allahs namn så kommer den att välsignas för er. Enas över maten och nämn Allahs namn så kommer den att välsignas för er. Berättad av Abi Daud och Ibn Majah och den är Hassan li ghayrihi. Och så nämns det också här hadith Abi Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: ta'amu al-ithnaini kafin kafi al-thalathati wa ta'amu al-thalathati kafin li-arba. Två personers mat räcker till tre och tre personers mat räcker till fyra. Och vi kommer komma till en tolkning av hadithen här att om man är två personer och har mat för två personer så ska man äta mindre, vilket är rekommenderat. Och på så sätt ge till sina bröder, att hjälpa sina bröder. Och så nämndes en annan hadith att fyra personers mat räcker till åtta. Wa yadullahi ala al-jama'a. Och Allahs hand är med gruppen al-jama'a, de som är enade. Och då berättas från Ibn Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: kulu jami'an wa la tatafarraqu. Ät tillsammans och splittras inte. För en persons mat räcker till två och två personers mat räcker till fyra. Berättar al-Tabarani och den är Hassan li-ghayrihi. Jabir radiyallahu anhu säger att Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sa: inna ahabba ta'am ila Allah ma kathurat alayhi al-aydi. Den mest älskade maten hos Allah är den som det är många händer på. Ja. Maten med mest händer, är ni som delar den, är den mest älskade maten hos Allah Ta'ala. Berättade Abu Ya'la och Tabarani. Och sheikhen säger att den är Hassan li ghayrihi. Och det här är något som många kanske också har känt av. Att när man äter själv så blir man hungrig efter en timme eller två, eller hur? Men om man äter tillsammans så ibland man råkar inte ens äta upp maten. Man blir så mätt. Och sen det håller i, sitter hela dagen nästan. Så det är subhanallah. Det är sant. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi la yantiqu anil hawa. Han talar inte från egna begär utan det han ser är uppenbarelse. Nästa kapitel. Och det är det som vi kanske kommer lägga mest fokus på. Så det är ganska långt. Tarhib min al-im'an fi tashbih. تشبع وتوسع في المآكل والمشارب. Ja. Varningen i att äta sig mätt och att äta för mycket olika matsorter och drycker och att göra det för att skryta och som av högmod och så vidare. Så det är det vi kommer att fördjupa oss i lite grann här, att man inte ska äta sig mätt. Och inte heller överdriva i olika matsorter när man äter. Man äter 20-30 olika matsorter. Och det här är en väldigt viktig princip som ni kommer att höra. Som Salaf har mycket vikt på. Att inte äta sig mätt. Och det sägs i vishet att vi är ett folk som inte äter förrän vi blir hungriga. Och vi slutar äta när vi fortfarande är hungriga. Ja? Vi är ett folk, alltså muslimer, som inte äter förrän vi blir hungriga. Och vi slutar äta när vi fortfarande är hungriga. Eller innan det att vi blir mätta. Kan man också säga. Abu Huraira berättar från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att han sa: El muslimu ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru fi sab'ati amma'i. Muslimen äter i en mage medans el kafir äter i sju magar. En el kafir äter sju gånger mer än el muslim. Och i riwaya al Bukhari att en man åt väldigt mycket. Ja, han var kafir. Han åt väldigt mycket. Och så blev han muslim. Och då åt han lite. Och detta nämndes för profeten sallallahu alaihi wasallam. Och då så sa han denna hadith att en muslim äter i en mage medan el kafir äter i sju magar. Och en liknande berättelse att en man som var kafir var gäst hos profeten sallallahu alaihi wasallam. Och man mjölkade ett, vad säger man, en get, får eller get, heter det, fårmjölk, getmjölk, fårmjölk. Så mannen drack en hel skål. Man mjölkade igen, han drack en hel skål. Man mjölkade igen, han drack en hel skål. Tills att han drack sju stycken. Sju stycken skålar. Och morgonen därpå så blev han muslim. Och han gick till profeten sallallahu alaihi wasallam. Och man mjölkade återigen. Och man, han drack en skål. Och sen vid nästa skål så klarade han inte av att dricka mera. Han blev mätt. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att en muslim dricker i en mage medan en kafir dricker i sju magar. Eller dagen efter kunde han inte dricka så mycket som han drack dagen innan. En Allah välsigna för de troende. Det är baraka. Och nu kommer vi till kapitlets huvudhadith. Och det är hadith Miqdam al-Miqdam ibn Ma'di Karib radiyallahu anhu, att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: Ma mala adamiyun wi'a'an sharra min batnihi aw min batnin bihasbi ibn adam ukailatin yuqimna sulbahu fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi. Hasusa profeten sallallahu alaihi wasallam att en människa har aldrig fyllt en värre tillbringare än sin mage. Det räcker för bani adam, för människan, med några tuggor som får hans rygg att stå. Men om han måste äta ännu mera, så låt han då äta en tredjedel, eller lämna en tredjedel i magen till mat, en tredjedel till dryck och en tredjedel till luft. Berättar då Tirmidhi, och han säger att den är hasan. Och Sheikh Albani säger att den är sahih. Denna hadithen har Ibn Rajab al-Hanbali lagt till på Nawawis 40 hadither. Ni vet Nawawis 40 hadither, Arba'in Nawawiyya, som egentligen är 42 hadither. Men man avrundar antalet, man säger 40. Det är okej. Ibn Rajab al-Hanbali skrev den bästa förklaringen på dessa hadither. Och det är den här boken, Jami' Ulum al-Hikam. Och han la till 8 hadither, så att det blev 50. Okej. Och den här boken är egentligen ett måste för varje talib al-ilm att ha hemma.
Det finns på engelska.
Och det finns också på engelska, mashallah. Så han la till 8 hadither och sen gjorde han en förklaring på alla 50 hadither. Och det är Allah anhu, jag vet, den största förklaringen på Arba'in an-Nawawi. Den är väldigt tjock som ni ser den i, mashallah. 100-tals sidor. Han säger i förklaringen, lite av förklaringen för det är väldigt djupt här: Hada wa hadha al-hadith aslun jami'un li usul at-tibb kulliha. Denna hadithen är en grundprincip eller grundregel i all form av medicin. Och det har berättats från Ibn Masawiyya at-Tabib, en känd doktor som levde förut. När han läste denna hadithen så sa han att om folk skulle använda dessa ord så skulle de klara sig undan många sjukdomar, amrad wal asqam. Och apoteken skulle bli arbetslösa. Apotekarna skulle bli arbetslösa. Och så säger Ibn Rajab att han sa detta eftersom att grunden till all sjukdom är mättnad, att vara mätt. Ja. Så grunden till all sjukdom är att äta sig mätt. Som även Sheikh Muqbil Allahyarhamhu brukar nämna en berättelse om en av islams kalifer, khalif, khulafa, som eller amir, som en gång hämtade en massa läkare för att fråga vilken den bästa medicinen var. Och då så kom en läkare och han sa det är honung. Och en annan sa nej, det är habbat al-sauda. Och så kom en annan och sa det är inget av detta, utan det är att inte äta förrän man är mätt. Och att sluta äta innan det att man är mätt. Att inte äta förrän man är hungrig. Och att sluta äta när man fortfarande är hungrig. Att sluta äta innan det att man blir mätt. Så då sa den här khalifan att det är du som har, yani, det är du som har rätt. Typ man har fel, du har rätt. Och han nämnde den här versen också, kulu washrabu wa la tusrifu. Ät och drick och slösa inte. Alltså ät och drick måttligt. Och att vissa av al-mufassirun säger att det här är grunden till all hälsa, all läkarkunskap. Och det finns något som heter al-himya. Och al-himya är att typ att, vad säger man, att avstå, att låta bli någonting. Han säger al-himya ra'suddawa. Al-himya är grunden till medicin. Wal-bitnatu ra'sudda. Och att äta sig mätt är grunden till sjukdom. Som säger det här vissa nyttor gällande hunger för kroppen. Alltså kroppen har nyttor av att inte äta sig mätt. Han säger även hjärtat har nyttor av att inte äta sig mätt. Fa inna qillatul ghadha tujibu riqatul qalb. Lite mat ger människan ett mjukt hjärta. Yani, och vi vet alla att islam uppmuntrar människan till att ha ett mjukt hjärta och fördömer hårt qaswat al-qalb, det hårda hjärtat. Och det ska vi inshallah någon gång tala om i en annan föreläsning, vad som ger människan ett hårt hjärta och vad som ger människan ett mjukt hjärta. Men en av de här sakerna är just att äta lite, det ger ett mjukt hjärta, till skillnad från de som äter sig mätta ständigt, de får ett hårt hjärta. Så det ger ett mjukt hjärta, säger han. Och kuwat al-fahm, det ger också människan en starkare förståelse. Och inkisar an-nafs, det gör människan mer ödmjuk. Och da'f al-hawa wal-ghadab, och det gör att människan inte blir en slav till sina känslor eller lustar, kan man säga. Hans lustar blir svaga och han blir inte heller arg lätt. Och kathrat al-ghada tujibu bidd dhalik, leder till motsatsen av allt. Yani, hårt hjärta, dålig förståelse, högmod, att man följer sina starka lustar och begär, man blir arg och så vidare. Al-Hassan al-Basri, han sa ibn Adam, människa, ät eller fyll en tredjedel av din mage med mat, en tredjedel till mat, och lämna en tredjedel till luft för att, så att du kan reflektera. Yatanaffas litatafakkar, eller lämna plats i magen så att den kan andas och det plats så att du kan reflektera. Vilket mat och dryck? Namn, en tredjedel med mat och en tredjedel med dryck. Och en tredjedel med luft. Al-Marudi, en av Imam Ahmeds elever, rahimahullah, han sa Abu Abdillah, en Imam Ahmed, brukade högakta hunger högt. Han brukar högakta hunger och fattigdom högt. Och jag frågade honom, en Imam Ahmed, får en person, eller belönas en person då han lämnar sina shahawat, sina lustar? Och då så sa han, kifla yu'jar, hur kan han inte belönas? Då Ibn Omar brukade säga, jag har inte varit mätt på 4 månader. Och då så frågade jag återigen Imam Ahmed, kommer en person att få ett mjukt hjärta om han äter sig mätt? Och då så sa Imam Ahmed, nej, det anser jag inte. Eller kan man få ett mjukt hjärta om man äter sig mätt? Och då så sa jag Ahmed, det anser jag inte. Så han nämnde här att Ibn Omar radiyallahu anhuma inte åt sig mätt på 4 månader. Och det, han nämnde också den här berättelsen från Ibn Omar då han sa att jag inte ätit mig mätt på 4 månader. Inte för att jag inte kan, jag kan, men jag träffade ett folk som var hungrigare än vad de var mätta. Vilket är detta folk? Ja? Vilka var det som Ibn Omar träffade? Ja? Sahaba radiyallahu anhu. De var hungrigare än vad de var mätta. De fick utstå mer hunger än vad de utstod mätthet. Mättnad. Verklar. Det nämns också från Muhammad ibn Wasi' radiyallahu anhu rahimahullah. Han sa, personen som äter lite kommer att få förståelse och man kommer att förstå vad han säger. Wasafa, det kommer vara ett rent och ett mjukt hjärta. Och mycket mat gör personen tung. Och liksom layuthqilu sahibuhu an kathir mimma yurid. Det får personen att låta bli eller att inte klara av att göra mycket av det som han vill göra. Mycket mat leder till lathet som sen får personen att inte göra det han vill göra. Amr ibn Qais, han sa, iyakum والبطنة فإنها تقسي القلب. Han säger, varnar er för att vara mätta, för sannoliken så ger det människan ett hårt hjärta. Salama ibn Sa'id, han sa, vi brukade kritisera en person som ätit sig mätt så som vi brukade kritisera en person som syndat. Och sen nämnde han också från Hassan, man hämtade mat till honom och till hans elever. Och då var det en man från hans elever som sa, jag har ätit så mycket att jag inte kan äta mera. Och då så sa Al-Hassan al-Basri, subhanallah, wa ya'kul al-muslim hatta la yastati an ya'kul. Äter en muslim så mycket att han inte kan äta mer? Subhanallah. Det är konstigt. Allah mustan. Det har också berättats från Imran ibn al-Jawni. Han sa, det brukade sägas, den som vill ha ljus i sitt hjärta ska äta mindre. Uthman ibn Zaida sa, det skrevs till Sufyan al-Thawri. Eller Sufyan al-Thawri skrev till mig, om du vill bli frisk och sova mindre så ska du äta mindre. Om du vill bli frisk och sova mindre så ska du äta mindre. Det var någon broder här som pratade om att sova lite. Så motsatsen, att äta mycket gör att människan sover länge. Ibrahim ibn Adham, en av de kända salaf som har mycket starka ord gällande zuhud, han sa: "Man dabata batnahu dabata dinahu." Personer som kan kontrollera sin mage kan kontrollera sin religion. "Waman malaka jaw'ahu malaka al-akhlaq as-salihah." Och personer som kan kontrollera sin hunger kan kontrollera sin goda karaktär. "Wa inna ma'siyata Allah ba'idatun min al-ja'i." Att synda är långt borta från den hungriga. En syndare är långt borta från den hungriga. Qaribun min ash-shab'an, men nära till den mätte. Och mättnad tar död på hjärtat och gör människan så där, leker med hans känslor så att han blir överdrivet glad och skrattar för mycket och så vidare. Om man är mätt, man blir mindre allvarlig som person. Och det, han nämner här en berättelse, Ibn Rajab från Thabit al-Bunani, han sa: "Det nådde oss att Iblis gick till Yahya ibn Zakaria alayhim assalam." Och han visade massa ma'aliq. Jag vet inte om det är plural på skedar. Eller det är, han ser ni som vapen, så förstår jag det. När jag läste hela, som vapen. Och då så frågade Yahya: vad är dessa saker som du har med dig?" Han sa: "Det här är ash-shahawat." Yani de lustar som jag attackerar människan med. Och då så frågade Yahya: "Har du något av dessa vapen som du använder mot mig?" Och då så sa shaitan: "Ibland så äter du äter dig mätt och blir så tung att du gör mindre bön och mindre dhikr." Och då så sa Yahya: "Finns det något annat?" Han sa: "Nej, bara den här." Och då så sa Yahya: "Lillahi alayya." Alltså den är på mig att jag aldrig mer ska äta mig mätt. Och då så sa Iblis: "Wa lillahi alayya alla ansah musliman abadan." Och det är min skyld, och jag ger en ed att aldrig mer ge ett råd till en muslim. Jag visade dig dina brister, typ. Jag är dum, jag ska aldrig mer göra om det. Fast den här berättelsen är ju inte sahih, utan det är någonting som berättas. För det är Thabit al-Bunani som själv, han sa det har nått oss. Han nämner ingen kedja för den här berättelsen. Men alla. Och den här är tung också. Imam Shafi'i rahimahullah, han sa: "Ma shabi'tu mundu 16 sana." Imam Shafi'i sa: "Jag har inte ätit mig mätt på 16 år. Förutom en gång. Itrahtuha." En gång jag åt mig mätt, och vad jag förstår, men jag spydde ut det. "Lianna shab yuthqilu al-badan." För mättnad gör kroppen tung och ta bort människans, man blir slö i huvudet, intelligensen, och gör människan trött och gör att människan blir lat i dyrkan. Spanarna. Så Imam Shafi'i åt sig inte mätt på 16 år. Han nämnde också med Rajab: "Det bästa en muslim kan äta är en tredjedel för mat, en tredjedel för dryck och en tredjedel lämnar han för luft." Så som profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde i denna hadith. Eftersom att mycket dryck gör människan trött och förstör at-ta'am, eller förstör maten som man har ätit. Och Sufyan har sagt: "Kull ma shi't wa la tashrab." Ät hur mycket du vill, men drick inte. "Fa idha lam tashrab lam yaji'uka nawm." För om du inte dricker kommer du inte bli trött. Han menar på att faran är att vi äter oss mätta och sen så dricker vi på det. Eller hur? Det är det som gör människan helt trött. Utan, och det har även nämnts i viss medicin, till kinesisk medicin, att inte dricka till maten. Inte dricka till maten. Utan ät och drick inte. Kanske efter ett tag. Efter att du har ätit och så vidare. Och så nämnde Ibn Rajab här att profeten sallallahu alaihi wasallam och sahaba brukade vara väldigt hungriga och inte äta mycket. Och inte äta allt som de vill ha. Och det här var ju för att de inte hade mat. Sahaba och profeten sallallahu alaihi wasallam var ofta hungriga och levde i fattigdom för att de inte hade mat. Men han säger här en fayda: illa anna Allah la yakhtaru li rasulihi illa akmal al-ahwal wa afdaluha. Men Allah Ta'ala väljer endast det bästa av tillstånd och mest kompletta av tillstånd till hans profet sallallahu alaihi wasallam. Genom det här tillståndet är det bästa att inte äta sig mätt. Wa li hadha kan Ibn Umar yatashabbah bihim fi dhalika. Och därför brukar Ibn Umar efterlikna dem i detta. Genom han levde långt efter det att profeten dött sallallahu alaihi wasallam. Han hade möjligheten att äta hur mycket han ville, men han lät bli att äta sig mätt fast han hade möjligheten, för att han ville efterlikna profeten sallallahu alaihi wasallam och sahaba. Så det var lite grann om den här hadithen. Och vi fortsätter läsa från kapitlet om att inte äta sig mätt. Abu Juhayfa radiyallahu anhu, han sa: akaltu tharidan min khubzin wa lahmin. Jag åt tharid. Är det någon som vet vad tharid är för någonting? Ja. Den bästa maten under profetens tid sallallahu alaihi wasallam. Ja, och han drog, gjorde den här liknelsen med Aisha radiyallahu anha, att hennes överlägsenhet över resten av kvinnor är som Farids överlägsenhet över resten av mat. Ja. Det är som köttsås med pumpa och man med brödbitar i. Okej. Okay. Och det var lyx på den tiden. Mashallah. Så den här mannen, han sa: jag åt Farid som var gjord av bröd och kött. Och så gick jag till profeten sallallahu alaihi wasallam och jag rapade. Jag började rapa. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: ja hada, du kuff min juthaika, min jushaika. Sluta rapa. För de folk som är mättast i dunja kommer vara hungrigast på domedagen. Sluta rapa. För de mättaste i dunja kommer vara hungrigast på domedagen. Man rapar när man är mätt, eller hur? Så han sa här, det här uttalandet, att de hungrigaste, de mättaste i dunja kommer vara hungrigast på domedagen. Allah musta'an. Och en annan liknande hadith, han sa: sluta rapa, för de mättaste i dunja kommer ha längst hunger på domedagen. Längst hunger på domedagen. Berättade Tirmidhi. Och sheikhen säger att den är sahil gairihi. Och en annan liknande hadith: inna ahla shib fi dunya hum ahlul ju' gadan fil akhira. Folket som är mätta i dunya kommer vara folket som är hungriga i nästa liv. Och en gång, det har berättats från Atiyya ibn Amr al-Juhani, han sa: jag hörde Salman al-Farisi radiyallahu anhu, och han tvingades att äta. Och vad som menas här med tvingades är typ någon säger till honom: ät, 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 som en gäst brukar göra, eller en värd brukar göra till gästen. Så då sa Salman: hasbi, det räcker. Jag hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga: de mättaste i dunja kommer vara de med längst hunger på domedagen. Och så la han till en annan hadith: ja Salman, dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Salman, dunya är den troendes fängelse och den icke-troendes paradis. dunya sijnul mu'min. Detta liv är al-kafirs paradis. Och den icke-troendes den troendes fängelse. Sijnul mu'min. Den troendes fängelse. Och den icke-troendes paradis. Och det här är uppenbart om man jämför med akhira. Om man jämför dunya med akhira, så är det som ett fängelse. Det här är ingenting jämfört med paradiset. Då den minsta personen i paradiset får mer än 10 stycken dunya, som du har nämnt i en hadith. Eller 50 stycken kungariken, om han får önska vad han vill. Den minsta personen. Och hur många hadither finns det inte att avståndet som en piska har, en enorm meter i paradiset, är bättre än hela dunya, allt som finns på dunya. Hurla'ins sjal på huvudet. En hurla'ins sjal på huvudet är bättre än hela dunya och allt som finns på dunya. Massa hadither som liknande. Sa'd ibn Mu'ads näsduk i paradiset är bättre än hela dunya och allt som finns på dunya. Subhanallah. Det är ett fängelse. Det lever ett fängelse om du jämför med det. Du är så begränsad. Eller hur? Och det är al-kafirs paradis. Och det är också uppenbart om man jämför med elden. A'udhubillah. Den lägsta personen i elden, Abu Talib, får skor på sig som gör att hans hjärna kokar och han tror att han har det värsta straffet i elden. Att leva här är ett paradis för honom. Eller hur? Allah musta'an. Och som de lärda säger, om vi nu lever i ett fängelse, då ska vi bete oss om det också. De som lever i fängelse, försöker de stadga sig i fängelset och bygga fina hus inne i kåken och så vidare? Eller förbereder de sig för dagen de ska ut? Ja, dagen de ska mucka. Ja, eller hur? Det är det de förbereder sig för. Fängelset är bara tillfälligt. De förbereder sig för dagen då de ska ut ur fängelset. Ingen vill bosätta sig i fängelset. Eller hur? Men tyvärr, många muslimer försöker bosätta sig i fängelset och förbereder sig inte för dagen som de ska ut från fängelset. Allah musta'an. Och att vara stor och tjock tyder inte på att man är någonting i dunya, som vissa tror i vissa länder, att om du stor och tjock, voilà, i vissa länder, det tyder på att du har status. Du är någonting. Du har pengar, du är tjock. Så det har nämnts från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa: man kommer hämta en stor och tjock person på domedagen, men han kommer inte att väga en flugas vinge hos Allah ta'ala. Alltså han är inte värd någonting hos Allah ta'ala, denna person. Och det här är givetvis Bukhari och muslim. Och det är från domedagens tecken också. وَيَذْهَرُوا السَّمَنْ أَوْ السِّمَنْ. Att folk kommer att bli tjocka. Och wallah, det skrämmer man. Vi kollar på det här med fetma, bulimi, diabetes. Kolla på USA. Hur många barn som lider av fetma. Hur många personer som lider av fetma. Hela tiden tidningen banta, banta, banta. Va? Hur mycket vi äter. På TV heter Biggest Loser. Massa program och allt vikt och folk är helt överviktiga.
Och så att folk kommer bli chockade.
Ja. Tecken på domedagen att folk kommer bli chockade. Allah musta'an. Subhanallah. Och den här hadithen är väldigt fin. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam kollade på sina sahabas ansikte och han såg hunger. Han såg hunger i deras ansikte. Och han sa: abshiru, fa innahu sayati alaykum zamanun yughda ala ahadikum bil qis'ati min at-tarid wa yuraha alayhi bimithliha. Han sa: glada nyheter, det kommer komma en tid då man hämtar ett fat med tarid på morgonen till er och ett till fat på kvällen. Och då så sa sahaba: ya Rasulallah, nahnu yawma idin khair, på den dagen kommer vi ha det bättre. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: bel entumul yawma khairun minkum yawma idin, ni har det bättre idag än den dagen. Allah musta'an. en liknande hadith, så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa idag antum al-yawma khayrun am idha ghudiya ala ahadikum bi jafnatin min khubzin wa lahmin. Han frågade sahaba, har ni det bättre idag eller den dagen man kommer att hämta på morgonen fat av bröd och kött till er, och på kvällen samma sak, och ni kommer ha ett klädesplagg på morgonen och ett annat på kvällen, och ni kommer täcka era hus med tyg så som man täcker Kaaba. Och då så sa sahaba, på den dagen kommer vi vara bättre, då kommer vi att ägna oss åt dyrkan. Yani, vi kommer inte behöva bry oss om att jaga mat och sånt. Vi kommer ägna oss åt dyrkan. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, bel antum al-yawma khayr. Nej, ni har det bättre idag. Och det är bara att kolla på rika människor. Hur många av dem är det som ägnar sig åt dyrkan? Ja? Hur många är det? Det är få. Och qalilun mahum. Väldigt få personer som är rika och religiösa. Allah måste. Abi Barza radiyallahu anhu berättar från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa, innama akhsha alaykum shahawat al-ghay fi butunikum wa furujikum. Jag fruktar för er att ni ska följa era lustar gällande era magar och era könsorgan. Och mobillat al-hawa, och att ni ska följa era lustar. Yani att människan ska bli besatt av att tillfredsställa sin hunger, alltså bara äta och så vidare, och sina könsorgan. Och ni vet ju alla vad det leder till. Och mobillat al-hawa, att man följer sina lustar och begär. Yani bida, man följer shaha, man följer bida. Man går vilse i religionen. Allah måste. Så det här, och det är de här två sjukdomarna som iblis drabbar människan med. Shahawat och shubahat. Shahawat, lustar gällande mat, magen och umgänge. Och shubahat, tvivelaktiga saker i religionen. Shaitan brukar vilseleda folk med dessa två. Och det är, som någon annan säger, hjärtats sjukdomar, dessa två. Och det var det som profeten var rädd för, alaihi salatu wassalam. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, han sa, Umar ibn Khattab träffade mig en gång. Jag hade köpt kött för en dirham. Och så frågade Umar, vad är det här för någonting, Jabir? Han sa, qirama ahli. Yani, min familj ville ha kött. Deras begär, min familjs begär, eller man kan säga, min familjs önskan. Min familjs önskan. Så jag köpte kött för dem för en dirham. Och då började Omar att säga om och om igen, min familjs önskan, min familjs önskan, min familjs önskan. Tills Jabir sa, jag önskar att jag hade tappat pengarna och inte träffat Omar. Jag inte hade köpt det här köttet och sluppit träffa Omar. Amr ibn Shu'aib berättar från hans svar från hans farfar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa, kulu wa shrabu wa tasaddaqu wa albisu ma lam yukhalituhu israfun aw makhila. Här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, ät och drick och ge sadaqa och klä er så länge det inte så länge detta inte sker med slöseri och högmod. Här förbjuds vi från att äta slösaktigt eller att äta i högmod. Typ den här maten är dyrast då, som vissa rika gör. De skryter över hur mycket mat de har på sina bröllop och så vidare. Och sen borde de istället gråta över mycket som hamnar i papperskorgen. Samma sak gällande mat. Och ge sadaqa. Sadaka ska inte heller vara för att skryta och inte heller i högmod. Och samma sak med kläder. Man ska klä sig utan att slösa och inte heller ska man klä sig för att skryta. Och den hadith finns i Nasai och sheikhen säger att den är hasan. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu Han sa att när profeten sallallahu alaihi wasallam skickade mig till folket i Yemen, så sa han: "Iyyaka wa tana'um fa inna ibadallahi laysu bil mutana'imin." Han sa: "Jag varnar dig för lyx, för Allahs slavar lever inte i lyx." Berättad av Ahmed och den är Hassan. Och en annan hadith från Abu Huraira, så sa han: "De värsta från min umma är de som ghadaw bin na'im wa nabatat alayhi ajzamakum." Det är de som vuxit upp med lyx och deras kroppar är alltså byggda på detta. Det är det värsta, dessa är de värsta från min umma. Och en annan liknande hadith: "Det kommer komma folk från min umma, ya'kuluna alwan at-ta'am wa yashrabuna alwan ash-sharab." Det kommer komma ett folk från min umma som äter alla sorters mat. En alwan at-ta'am, det betyder alla färger, men det betyder yani alla sorters mat. Och de dricker alla sorters drycker. De har alla sorters drycker och alla sorters kläder. Och de kommer att överdriva när de pratar. Ulaika shiraru ummati. Dessa är de värsta från min umma. Berättad av Ibn Abi Dunya, och Sheikhen säger att den är Hassan li ghayrihi. Och sista hadithen från Dhahak ibn Sufyan radiyallahu anhu. Han sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Ya Dhahak, ma ta'amuk?" "Ja Dhahak, vad äter du för någonting?" Och då så sa han: "Ya Rasulullah, kött och mjölk." Och då så frågade profeten sallallahu alaihi wasallam: "Vad hände sen med maten?" Och då så sa han: "Du vet, illa ma qad alimt." Till det som du vet, yani du vet vad som hände med maten sen när man ätit den. Och då så sa han: "Allah ta'ala gjorde en liknelse med vad som kommer ut från Adam. Allah liknade vad som kommer ut från Adam med dunya." Yani dunya, kolla vad det är värt oss Allah. Ingenting, subhanallah. Och den hadithen är sahih eller ghayrihi enligt sheikhen. Så det var lite kort gällande mat. Och vi ber Allah ta'ala att vägleda oss och att förlåta oss för vårt slöseri, och att överse oss i detta liv och i nästa liv. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.